With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Välkomna till Sagan om Isfolket-podden, avsnitt 70, Jungfrun i dimmornas skog. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna.
Hej Dan!
Hej, har du varit i dimmornas skog?
Jag har varit i dimmornas skog och jag hittade faktiskt ut också.
Det är bra. Vi är i Danmark tydligen, på någon ö.
Jag tror vi är på den stora ön där Köpenhamn ligger på.
Va? Har Ridda Gerhard hela Själland?
Ja, men det måste ju vara som sund. Om hon ska över sundet, som tydligen är så kort, så måste det vara på huvudön. Eller på Köpenhamnsön.
Ja, men jag tror det är någon sån här liten biö någonstans.
Fast den verkar så stor. För den enda ön som finns är Bornholm, och Bornholm är pytteliten.
Men är den så stor? Det finns liksom en borg, en annan borg och dimmorna skog.
Och heden, den här gigantiska heden som folk kan... När de rider över den så är den liksom som prickar vid horisonten. Jag trodde att den var liten, men jag läste om sin så att den här heden är jättestor. Den är vidsträckt. Det här är Gondors heder, Dan. Det är liksom den storleken på heden.
Oj, men innan vi går vidare och pratar om det så måste vi tacka Desiree Lindmark som har valt den här boken. Tack så mycket, Desiree.
Tack så jättemycket.
Och en annan sak vi måste prata om. Vi tänker ju snart göra Ljusets rike. Mm-mm. Och det gör vi om Patreon är över $100. Och det är den just nu. Men
ja,
vi vet ju inte om den är det imorgon. Så det finns en liten teoretisk chans att det här är allra sista avsnittet av podden.
Jag var inte beredd på det här då. Måste du vara så dramatisk? Jag blir ledsen.
Men jag tänkte också göra ett commitment till lyssnarna att vi kör Ljusets rike så fort vi är över $100. Och det här kommer vi att vänta på i 10 år. Så erbjudet gäller till 2031. Kommer du att köra? Är du med på det här?
Jag är med på det. Jag försöker bara smälta nytet så här. Det kanske är sista avsnittet. Jag är inte beredd. Men jag tycker det är vettigt och rimligt. Och jag kan hantera detta för jag är en vuxen människa.
Ja, nästan 6 år har jag hållit på. Och jag vill hålla på 6 år till.
Ja.
För att göra det ännu roligare på Patreon så har vi en idé.
Vi har en väldigt bra idé.
Berätta.
Ja, ni vet när ni går med på Patreon så kan ni välja olika nivåer. Och en sak som jag och Dan har varit lite i skymunda med är att vi har ju ingen merchandise. Så att vad vi tänkte är att vi ska låta er lyssnare bestämma och vara med och utforma en liten pin, en liten brosch som för Isfolket-podden. Och den designen, ni får skicka in design, vi lägger upp dem så ni får rösta. Och den design som får flest likes på vår Facebook-sida kommer vi att göra och skicka ut till dem som är våra patrons.
Hell yeah.
Ja, och det här är inte alls en ursäkt för att jag inte kan rita och Dan inte kan rita.
Ska det finnas någon skillnad på Patreon-nivåerna?
Jag tänker att det får vi ta sedan, men just nu känner jag mig väldigt generöst. Jag är lite så här, jag vill ju att vi ska podda för alltid, så att jag är så här, man får vara, om man är Patreon på vilken nivå som helst under ett visst antal avsnitt så får man den.
Ja, följ utvecklingen på Patreon. Det här målet kommer att finnas kvar, att man får välja en bok ur Sandmoserien efter Ljusets rike.
Och jag vet att det är några som har sagt att de gärna vill detta, men tycker att de kanske var lite sena. Men som Dan säger, ni kan fortfarande gå in och stötta. Var på rätt nivå och vi tar det efter Ljusets rike.
Okej, ska vi bege oss till Dimmornas skog?
Ja, Danmark, 1200-tal.
Är inte den här boken jättekort? Eller var de andra Sandemo-serieböckerna lika korta?
Jag vet inte. Min är... det här ska bli spännande. För förra gången var ju din och min bok olika långa. Min är 160 sidor lång.
Min också.
Oh, hurra! Har din också det här väldigt tacky omslaget när hon blir uppsliten på hästen?
Ja.
Ja, jag kan inte hantera det här omslaget.
Till och med hästen ser lite tacky ut.
Ja, och det är lite mer... lite mer dekadent 1700-tals fantasy än 1200-tal, och jag tror aldrig Vendelinens kunde stava till sån här fin klänning eller ha så mycket material till en sån här klänning.
Nej, och det stämmer ganska dåligt med vad hon hade på sig i den här scenen, väl?
Ja, att hon hade en klänning som slutade någonstans vid vaderna, knäna, väldigt tunnsliten. Jag vill också påpeka att jag försökte... hitta lite grann vad det kan vara för 1200-talsklänning som har ett åsittande liv. För man hade nog inte liv på den här klänningen, man hade hela klänningar.
Okay.
Men jag är helt okej med det.
Det känns som att början har vi varit med om ganska nyligen.
En stark inledning av Margit där vi blir introducerade till karaktären. Vi får reda på hur hon ser ut, vilka hennes egenskaper är. Inledning av en äldre... förtrogen dam som ligger på sjukbädden. Det är lite häxmästarens borg det här igen, Dan.
Det är väldigt mycket.
Väldigt mycket. Och vi har den här varma, väldigt passionerade unga flickan med de här fantastiska färgerna och sin yppiga och slanka kropp. Så jag är så här, ja, det här har vi sett. Men jag är lite okej med det, Dan. Jag är lite okej med det.
Ja, det kickstartar i boken i alla fall.
Oh ja.
Så nu tänker jag dö, nu måste du fly till Dimmornas skog.
Ja, och jag tror att det som gör att jag dras in i den, det är att jag tycker ju om medeltidsriddarböcker, romaner. Jag tycker om den här stämningen, jag tycker om den här stämningen som byggs upp med för den onde riddar Gerhard. Som bor i borgen borta vid Svartmosseby. Och vi har den här myska hedningen, vi har den här skogen. Det är väldigt trolls, väldigt hedniskt, och jag faller för det väldigt mycket.
Och hans söner är ju lätt att förstå i alla fall, eftersom deras egenskaper är i deras namn.
Ja, vi har Kål den unge som är ung. Var den galne som är galen. Och Gorm den onde som, vad är han då?
Han är ond, helt överraskande.
Jätteond!
Ja, och då...
Alltså, Margit har ju inte direkt kanske gått så mycket långt till skogs för att hitta de mest innovativa namnen.
Nej, jag tycker väl att Gerhard och Gorm är ganska sandemoiskt onda. Det finns inte mycket förlåtande om dem.
Båda är väldigt feta också.
Ja, Gorm kanske har lite lojalitet till sin pappa. Det är väl hans mest positiva egenskap.
Mm.
Han tänker inte undanhålla jungfrun från honom i alla fall.
Nej, men vi har den här... vi har liksom Varg som är galen och vild och väldigt så här typiskt sandemoisk stoisk. Och... Kål som... jag tycker Kål är kanske lite annorlunda än de andra unga männen vi har sett som är den första kärleken i Sandemoserien. För att han är också de andra männen inte är.
Vad?
Gnällig.
Ja, det är han.
Så mycket offerkofta på den här människan. Så mycket. Ingen tycker om mig. Ingen kan älska mig. Alla är... ingen... vem kan... jag får inte ha såna känslor. Jag bara, men skärp dig.
Hur tycker du att bröderna Varg och Kål står sig mot bröderna vi mötte i Tornet i fjärran?
Jag tycker de står sig mycket bättre. Och det är framförallt för jag tycker mycket bättre om Varg. Och hans relation till Vendelin. För att... det är rätt tydligt från första början att Kål och Vendelin har en väldigt bra vänskap. Det är det lilla förvirringen när hon där i början och tror att Varg och Kål är samma person.
Ja, vad de drog ut på det.
Ja, men tack och lov inte så mycket. Jag tror det var max 40 sidor de drog ut på det. Max 40 sidor.
Jag tycker det var 30 sidor för mycket.
Ja, kanske. Det var verkligen så här, men kom igen, det är klart att det inte är samma person.
Jag blev inte ens övertygad första gången det hände. Varför tror du det är samma person?
Det som jag kan ändå svälja lite grann med Wendelin att hon är så förvirrad och lite naiv. Det är att det ändå är hennes första gång hon typ ser andra män förutom... Det är första gången hon ser andra män, punkt.
Hon är akut oerfaren verkligen och naiv.
Ja.
Jag har bara varit hos min farmor hela mitt liv.
Mm. Sett sin faster och sina då farbrorsöner blir... Nej, vad blir det? Kusiner.
Ja, lite...
Och jag kan väl säga att den här kanske naiviteten gör att hon kanske då i den här uppväxlingen att åh nej, känslor, lite kåthet någonstans och allting och förväxlar dem för att de ser lite grann redan ut. Och det har varit natt och hon har varit uppskrämd och dimmorna skog är läskig. Men jag är så glad att Margaret ändå gjorde förvecklingen om att så kort. Men som du säger, det var lite långt.
Sen kanske det blir så när någon praktiserar då prima noctis, heter det, va? Den här länsherrens rätt till den första natten.
Är det så den heter?
Ja, jag får om att det är det namnet. Och det är ju en ganska vanlig myt. Men jag tror att den aldrig någonsin har praktiserats någonstans. Utan att det är ett storytelling device. Kanske till och med från medeltiden.
Väldigt intressant. Det hade jag velat rota mer i.
Problemet är ju då i bristen på preventivmedel att så här, den länsherre som försökte införa något sånt här skulle aldrig få förbli länsherre. Det är dessutom Nej. Extremt okristet och kristendomen var ju jättemäktig på den här tiden.
Ja, men det verkar inte finnas någon som helst kristendom här. Det finns ingen präst, ingen kyrka, ingen som är så här, du ska fördömas. Det är lite grann på slut när de bara, åh, Wendelin är häxa, men det är ingen religiös makt vi får reda på någon sånt här. Maggot går ju väldigt mycket åt den andra sidan, vilket är den gamla kultplatsen och de här tidiga mörka makten. Inte mörka makten, det är fel, men den här gamla fontron som hon bygger hela dimmornas skog på. Och jag är lite förvirrad här, Dan. För hur stor tror du dimmornas skog är egentligen?
100 kvadratkilometer.
Ibland känns det som att Mag vill göra det mycket större, men sen så här, och efter en kort vandring kom hon till den här skogen och där ringlade sig ån och så gick man en liten kort bit upp för en lite lång bit upp för en kulle och så var skogen slut. Jag bara, men jag vet liksom inte hur stor den är. Eller?
Nej, alltså det fanns bara två hus och en konstig kulle. Men det tog ju jättelång tid att slåss i skogen för att komma fram till dem där.
Ja, och det är det som jag är lite förvirrad. Och att då ingen har hittat i kultplatsen och det bor tydligen en massa människor som har flytt undan i det gärad. Men de här två husen verkar ligga typ granne, för det är rimligt att man bosätter sig granne med den enda andra människan i skogen.
Ja.
Och att också Kåls hus ligger vid ån och har med lite god vilja och promenad utsikt över Herr Tyges gård på andra sidan skogen. Då är det så här, vart är vi egentligen i den här skogen? Är utsiktsplatsen?
Jag måste återvända till kristendomen där, för helt plötsligt utbrister ju Wendelin och jättekristet. Jag tror hon sa Jesus Kristus vid något tillfälle.
Va? Gör hon?
Och det var det enda kristna i hela boken.
Det är ju väldigt konstigt, för hon, det känns ju inte som att hon fått någon slags kristen uppfostran.
Jag reagerade på det, bara, va? Kristendom, var kom den ifrån?
Ja.
En sak jag saknade var, nu när det var så mystiskt och den här hedna tron i Danmark, tänkte jag direkt, mossmän!
Mossmän, mossmän, mossmän!
Inga mossmän.
Nej, jag blev lite förvirrad. Vi har ett stycke i skogen där Wendelin går in. Och jag tänkte att nu blir det lite forntunnsspöken, men det bidde ingenting. Det blev bara lite tafs.
Vem var det?
Första gången jag läste boken, och jag vill också säga klart att jag har läst den här boken för flera år sedan. Det var en av mina första böcker i Sandemo-serien och det var en av mina favoriter som jag minns också. Så att jag minns att första gången jag läste den tänkte jag att ja, men det här är det där gärat som har smygit sig ut och smygit in i skogen. Men när jag läste om det så känns det som att det bara är en man som är lite sliskig som liknar Riddar Gerhard på ett sätt att han är tjock.
Det kanske är någon av... Riddar Gerhard borde rimligtvis ha massor av oäktingar, så att det kanske var någon av dem.
Fast han verkar vara medelålders.
Ja, men Riddar Gerhard var väl till åren kommen.
Mm, det kanske är sant. Jag får ingen fason på det i alla fall. Jag är trött på fat-shamingen igen.
En annan sak som antyder att hela stället är jättelitet, att ön är jätteliten, är ju att Wendelin får för sig där. Nej, nu ska jag gå till borgen igen för att så här, det är det sämsta stället jag kan gå till. Och det gör jag nu igen. Så hon där två meningar senare.
Ja, men när han rider över heden så verkar det ta jättelång tid. Och det verkar ju också att heden är det farliga till som ingen gärna tar sig över. Man går hellre runt den än över. Lite grann som ett stort farligt träsk. Och jag blir också lite förvirrad över storleken på ön. För ibland säger det som att Riddar Gerhard ägde härska över hela ön. Hans storslagna rike. Och ibland är det så här... Ja, det var inte så stor för det låg här till Tygris gård. Jag bara, men hur mycket adelsfolk borde på den här ön? Men jag tror att jag ändå kan svälja att den är så stor som jag tror att det är ön där Köpenhamn ligger på. och att det faktiskt fanns skog där ett tag. För det passar bra överens, för det finns, vi får inga liksom riktiga berg och så här heller. Och vi har inte den här...
Ja, fast det finns väl inga berg i Danmark?
Nej, det finns en kulle i Köpenhamn någonstans. Men det är också, tror jag, varför det är en större, det är för att Margit inte beskriver någonstans att, hon, att man hör fiskmåsar eller hur Wendelin känner havsstoffs eller salthet i luften. Det är därför jag tror att det är en mycket större ö än till exempel Bornholm.
Ja, de är ju aldrig vid havet heller.
Nej.
Men jag kommer gissa att det är Fanö.
Fanö?
Ja, i region Syddanmark. Utgör idag Fanö kommun.
Det är inte helt orimligt då. Jag har glömt den ön.
Jag har ingen som helst bas för den här gissningen. Men det verkar vara en ö i lagom storlek.
Och därifrån är det väl tillräckligt nära till Sverige för man ska kunna ta sig över med båt över sundet.
Ja, fast är det det sundet? Det kan väl vara ett sund vilket som helst. Och öar innebär ju sund.
Ja, det är sant. Det verkar inte vara en stor resa som till exempel när Sharon i Häxmästarsborg ska över till Kanada, utan det verkar vara att det går båtar regelbundet här över sundet. Det verkar vara en rätt bra grej. Och kanske så att Hertyge har land i Skåne, att han har en herrgård där.
Ja, just det har han. Då borde han vara närmare än Fanö.
Ja, jag tror det är Köpenhamnsön vi är i ändå.
Ja, vi får låta er lyssnare gissa vilken ö det är. Det kan ni göra i tråden för den här boken. Tänk om det står vilken ö det är någonstans. Då är det här jättepinsamt.
Jag hoppas inte det. Det tog mig jättelång tid. För jag var så här, men vi är inte i Danmark. Som bara, okej, vi är i Danmark. Gud, vad pinsamt.
Okej, tillbaka till narrativet.
Ja, narrativet. Wendelin in i skogen. Såklart när med sig katten. Hon har med sig katten.
Ja, katten var ju ganska skön.
Katten var skön. Sen försvann den lite grann. Men det är ändå skönt att hon liksom beger sig från farmorden, har katten, bosätter sig i farmordens stuga och träffar då liksom Token när hon går dit på dagen. Eller träffar, hon ser honom.
Ja.
Och sen då på kvällen, på natten då blir väckt och är så här att åh nej, vi är upprorsmän som ska besegra i där gärna och vi har en plan för dig. Och kan vi prata om den här planen om honom som är helt dum i huvudet?
Revolution!
Ja, men hur revolutionerar man genom att så här, men vi har en plan här. Du ska gå dit, du ska låtsas att du är jung. Du ska liksom, vi ska låtsas att vi har fångat in dig. Du ska då göra redo att ligga med riddaren. Men vi kommer rädda dig, så kastar du ut och sen så lockar vi inte dimmornas skog. Jag bara,
Det känns ju som de rimligtvis borde haft en plan innan hon lallade in i skogen. För de hade agenter på slottet och allting. Liksom.
Kolla bara på detta på ett, så här, en höft.
De hade en lång 500-siders plan, men så bara, en jungfru, nu kan vi göra så här istället. Ja, det gör vi, revolution!
Men hade de bara väntat på detta? Eller väntade de liksom till att, hade de flera jungfrur under koll som bara, vem kan vi skicka in till detta liksom?
De kanske hade en mycket sämre plan, så bara en jungfru var vad de behövde. Och Ridda Gärd hade sett till att det inte fanns några jungfrur.
Mm. För det känns som att de har handhaft sitt lilla grillakrig i flera år. De har liksom tunnat ut Ridda Gerhards styrkor och liksom dratt av den som var trogna och de som har tyckt att men han är inte så bra. De har fått liksom gå upp i rebellsidan. Och det känns som att Ridda Gerhard och Gorm den onde är väldigt medvetna om att Dimmornas skog, där är det farligt. Men de har liksom inte lyckats greppa att det är där rebellerna håller till.
Alltså, vet de ens att rebellerna finns?
Det jag inte vet, men just det, 1200-tal. Att deras män försvann i skogen. Om ingen kommer tillbaka och säger att de har hittat rebeller, så är det svårt för dem att veta. Ah.
Alltså bara, det är spöken i skogen. Vi går inte dit. Det finns två borgare i en skog. Var kan rebellerna vara?
Åh nej, de är nog inte i skogen i alla fall.
Nej, för där är ju spöken. Alltså där kommer de inte vara.
Precis. Jag tycker ändå att det är väldigt dålig plan. Och sen är då Wendelin och Toke ska bege sig in till byn och vi har den här lilla intermessot med att Wendelin då får reda på att vänta, mannen som jag var dragen till är inte samma som Toke eller Kål, och hon blir jätteglad och säger nu kan jag vara din vän odelt. Alla bara, åh nej, vad dålig stämning det blev nu här plötsligt.
Ja.
Så dålig stämning. Vad tycker vi om varje dag?
Ja, men han är väl en klassisk sandemoisk bad boy.
Väldigt, väldigt bad boy.
Han är ju lite mer bad än vad de brukar vara faktiskt. Just att han är så galen. Och...
Ja, mer rå.
Väldigt rå.
Vilket får en förklaring senare.
Ja, allt är bara en mask för hans känsliga inre som den rätta kvinnan kan komma åt.
Och han är också förgiftad.
Ja, och det med.
Nej, men han känns väldigt mycket råare och jag slits väl väldigt mycket när jag läser, men Wendelin, ditt jädra svån, sluta till att jag var till den åldern med att träffa en man förut. Hade jag fallit för Aragorn eller fallit för Frodo?
Du hade fallit för Aragorn.
Ja, för att Aragorn var inte en bad boy, så det går inte heller hem med den jämförelsen.
Och Frodo är 90 cm lång.
Okej, jag hade inte fallit för Frodo. Han är lite för kort. Men du förstår vad jag menar. Liksom, man faller ju för the bad boy. Det är ju det som är många flickor och kvinnors, inte dröm, inte fantasi, ska inte säga många, men en del av den fantasin. Jag tror Margit spelar ju på det väldigt skickligt här.
Och det har ju hänt i alla de här tre böckerna vi har läst hos Sandemo-serien.
Ja, jag vill nog säga att Varg är den mest sympatiska av dem. Trots att han är rå och jätteoborstad och så, så är han nog den mest sympatiska av dem, om jag ska vara ärlig. Förutom, ja, kanske i Tornet i fjärran. Men han var så dåligt utbredd i personlighet, så jag fick inte så mycket grepp om honom rent personligt. Men Varg känns som en riktig person.
Ja, han känns definitivt som den bäst tecknade av dem. Eftersom han är liksom också mycket mer bad än de andra.
Och... ja, men han får också mycket mer nyanser och undertoner. Och mycket mer mångfacetterad. Han existerar i relation till Wendelin, men också utanför relation till henne. Han har en familj, han försöker hitta en balans mellan. Han har liksom ett ansvar som är så mycket större. Vi får se honom i alla de olika skedena. Hans ansvar mot rebellrörelsen, hans ansvar mot sin familj och sin mamma. Så att vi får se mycket fler sidor. Till exempel med Gordon i Häxmästarens borg, så fick vi bara hintat om att han har mycket ansvar och så. Men han var ju samma personligt oavsett.
Ja, det är helt rätt. Varg har ju en väldigt grym backstory. Och den bygger honom som karaktär. Plus att vi får se hans andra relationer.
Ja.
Jag reagerade på, bara för att hoppa igen då, precis i slutet när vi får reda på att hans riktiga pappa var en greve.
Ja, vad hände där?
Då tänkte jag, men det här är ju som bäddat för en uppföljare. Liksom. Varg och Wendelin söker hans ursprung.
Han kanske var en svensk greve. Jag hade väntat mig snäst bara, och han var svensk greve, och Ingeborg bara, åh nej, det var din pappa. Så du ärver en grevevärdighet i Sverige och allting löser sig och hurra, och Wendelin blir grevinna och allting blir bra.
Ja, det var ju ungefär vad som hände sen.
Ja, lite så.
Ja, okej, tillbaka till historien i ordning.
Så Varg, vad tycker vi om Wendelin och Vargs relation?
Ja, den är ju intensiv.
Ja, det är den definitivt. Det är väldigt mycket toppar och dalar. Vi kan säga så här, med Häxmästarens borg så drömde Stjärn om det skira, romantiska, vackra. Det är väldigt lite skirt och vackert här, då är väldigt mycket passion.
Väldigt mycket passion.
Mycket passion och mycket kroppsliga känslor, om jag ska då försöka fila mitt språk här. Det är väldigt hett.
Ja.
Väldigt mycket brinnande känslor överallt.
Någonting piper i bakgrunden.
Ja, ska se vad det är. Varför har mitt jobb av sig så här dags?
Sluta stressa Anna.
Ja, så nu är ljudet av i alla fall.
Bra.
Det är väldigt mycket hetta, det är mycket passion. Och jag tror att det kanske är det här varför jag tyckte så mycket om den här boken när jag började läsa den som tonåring. För jag tyckte att, jag slits med på den här fantasivågen. Det är fint, för jag kan bara liksom vara med på den. Jag vet inte vad jag tyckte om den idag. Jag tyckte det var lite cringy faktiskt. Jag tyckte, åh nej. Det är så när man öppnar en dörr och ser att några ligger och liksom grovhånglar. Man bara, åh nej, och förlåt, jag vill inte se detta just nu.
Jag tänkte undvika det ordet tills du sa det, men jag cringeade ganska många gånger här.
Det är lite jobbigt.
Ja, men de är också väldigt arga på varandra och ledsna och allting. Toppar och dalar som den första förälskelsen.
Väldigt verbalt arga på varandra. Bara, nej, du krossade min värme i natt och jag kan aldrig någonsin se på mig samma ögon. Jag bara, oj herregud, nu är det mycket, mycket höga ord här. Mycket långa, svåra meningar.
Och sen har det vänt åt helt andra håll, två meningar senare.
Mm. Och bara, nu hjälp mig Wendelin och allting jobbigt. Jag bara, ja, men kan ni bestämma här? Men som sagt, det är den första förälskelsen för dem båda.
Kål och Kirstens passion var lite mindre.
Ja, men jag tyckte om den på något sätt. Det passade in att Kål som är stod liksom och drömde om henne och trodde han aldrig kunde få henne och sådär. Och lite lagom Ferdinand under korkeken sitter och tittar där och är så här. Nej, det blir nog allting. Och jag tycker om, herr Tygo och Kirsten tycker jag väldigt mycket om.
Det här Tyge kändes lite som en typisk länsman ur isfolket.
Ja, där sa du någonting.
Ja, han var lite rättrådig, hade lite makt och så här. Men ja, gjorde bra saker generellt.
Och jag tyckte väldigt mycket om Mågens, både han och hans fru Beate. Och så här, väldigt bra Sandemo-sidokaraktärer.
Ja, absolut.
Och riddaren då, när de då, om vi går tillbaka till handlingen, att Kål och Wendelin rider till borgen. De ska då genomgå den här planen. Och riddaren är bara så otroligt stereotypiskt ond.
Fast en sak jag gillade med riddaren var att han var så tjock och eländig att han bara skulle utnyttja den här rätten och vara först på jungfrurna för att det var hans rätt. Han orkade inte riktigt, men han bara, jag måste göra det. Sen bara, hon är inte jungfru längre. Bara, nej, okej, vad skiter
du? Men det är så väl så här, man går och bäddar ner dig och lägger dig och sov istället. Oh.
Ja, eller gör någonting bra för medborgarna på ön.
Ja, det stället tror jag han passerade för länge sedan.
Vilken hemska ö att bo på.
Ja, och hur kom det sig egentligen här? När man var riddare så fick man ett område tillräckligt och då var alla underhöll. Det här är feodalsamhälle i sin renaste form.
Ja, vi får aldrig några titlar på någon utom Varys pappa. Det är ingen som har någon adelstitel förutom riddare.
Ja, han är riddare. Sen har vi då greven som är Varys pappa som sa. Och sen har vi hertyget till Svanetoft och fröken Kirsten. Så det är ju inte några... De säger ju vara adliga. Och de säger bara sig, de säger att ja, men det hade varit ett bra parti, men det är lite under riddarens rang.
Det är någon slags lågfrälse, alltså. Det är ingen baron ens.
Nej, jag är lite förvirrad över detta, men jag tror ändå att det kan ändå falla på plats. Om jag tänker riddare, sen har vi hertyge. Om då riddaren hänger med grevar, är de på samma nivå då? Kan han kanske vara då att han är egentligen en slags greveriddare eller baronriddare?
Nej, riddare Nej. Känns ju som någonting lägre. Men jag får mycket vibbar att det här faktiskt utspelar sig tidigare än 1200-tal. Okay, att det är så adeln inte så himla noga. De är liksom stormän som har samlat hirdar runt sig. Att det är flera hundra år tidigare.
Så du tänker ungefär någonstans vid vikingatiden kanske?
Ja, det skulle förklara frånvaron av kristendom också. Förutom i den där meningen där det fanns.
Mm. Ja, men jag hade nog kunnat köpa det mer, men jag kan förstå att Margit hellre vill ha borger av sten och riddare än här har vi träborgen och en jarl. Det blir inte riktigt samma grej.
Jag får en känsla av att hela platsen, hela ön är en äventyrssetting i ett rollspel.
Åh ja.
Fanns det inte någon gammal Drak och Demoner-bok som hette så här, Mörka skogen?
Kanske det hette.
Ja, då är det så här, ligger den ena borgen, här ligger den andra borgen, här är den läskiga skogen.
Ja, det känns som standardgrejen. Nu ska ni in i den mörka hemsökta skogen. Alla bara, åh nej, inte den mörka hemsökta skogen. Finns det en skatt där? Kan vi få XP för den?
Ja, eller en ryktestabell skulle kunna finnas också. Så här, var den onde är egentligen inte Ridda Gerhardsson.
Jag förstår att Margit vill lägga det i en tydlig riddartid. Det kanske, om man tänker på när hon skrev den, och jag tittar i min bok nu för att se när min gavs ut. 1986. Vid den tiden så var det väl väldigt inne med riddartid och Ivanhoe och så var inne.
Vi har lärt oss av de här också att de ofta är skrivna tidigare.
Ja, just det. Ja. Men om man tänker så här, jag tror att riddartid och Ivanhoe så var mycket hetare än vad vikingatid var. Så att jag håller med dig. Settingen känns ju mycket mer trovärd om man placerar den 900-talet, 800-talet. Men jag förstår varför Margit vill lägga den på en typisk riddartid och ha riddargärar.
Men det enda som är riktigt riddaraktigt och 1200-tal känns som att borgen är jättestor och har en massa konstiga gångar och saker. Och vallgrav. Men det är ju inga helrustningar och riddarspel direkt.
Nej, så det känns ju som att det är en väldigt gammal och historisk borg. För den har uppenbarligen gravkrypta där det ligger liksom flera begravda. Så att den har ju historia.
Ja, det är inte heller någon heraldik eller något sånt.
Nej, inget vapen. Och ingen av dem har något riddarvapen. Och de talar mycket om de här korta taggkantrade kjortlarna. Och jag är inte helt säker på det här med taggkantrade kjortlar och sammetgrejer. Så.
Nej. Mm. Okej, vi fortsätter med narrativet.
Ja. Så, de rider till borgen. De ska sätta sin plan i verket. Och den går ju självklart jättedåligt.
Va? Jag trodde den var felfri.
Mm. Den bara, vi har planerat för allt. Har ni planerat att någon skulle ingripa i er plan? Nej, det hade vi ju inte gjort. Aj då.
Oops.
Och då så kom ju Vendelin på att, men Varg och Kål, ni är ju Ridda Gerhards söner.
Och hon blir ju räddad ganska många gånger.
Ja, hon är ju väldigt mycket damsel in distress. Hon blir räddad nästan hela tiden.
Ja, värst i bålet kanske, men dit kommer vi.
Men i alla fall, hon rider hem med Kål som... Kål blir ju gnälligare och gnälligare. För jag märker att när jag först började läsa om Kål så var så här... Ja, men det här verkar fint och han verkar vara en fin genuin människa. Han lär Vendelin att läsa och de pratar om saker. Och sen blir han mer och mer gnällig. Att, ja, det fanns ju te som hjälpte mot smärtan, men det är nog slut nu. Och, ja, nej.
Jag tror att han fick det när han Kål den unge eftersom han dog så ung. Och innan hans förmodade död så var han faktiskt känd som Kål den gnällige.
Jag köper den förklaringen rakt av för att han är så otroligt gnällig och som Varg säger självupptagen och inte gör någonting riktigt själv. Och,
Och hans fina hus har Varg inrett åt honom.
Ja, alla blommor och sånt där. Och, Maggie kanske försöker få till ett triangeldrama här igen. Det känns inte så rimligt, för att jag känner direkt liksom att Cole blir så gnällig att jag aldrig någonsin hejar på honom och Wendelin överhuvudtaget.
Nej, och Wendelin har ju valt direkt.
Ja, hon har valt direkt, och det blir ju tydligt när hon sitter där tidigare skedde i boken, sitter i den här kojan efter mötet på kultplatsen. Hon bara känner ingen dragning till Cole utan känner någonting annat. Så det är tydligt, hon vet ju vem hon vill ha.
Ja.
Mm. Och ja, alltså sedan så blir det så här, då har ju hon flyttat ut och riddaren får ju någon slags raseriutbrott deluxe och tycker att nu ska alla in i dimmornas skog. Alla män ska dit, nu ska de slå ner det här.
Vi ska krossa spökarna. Det är ju fortfarande oklart om han känner till rebellerna, känns
som. Det känns som att det är väldigt mycket effort för att få tag på en enda flicka.
Ja, det är en principsak för Ridda Gerard.
Men han säger ju också någonstans i boken att han har få män kvar och går maskina män som han inte vill låna ut för att folk är så ute efter honom. Så jag säger att, ja men, är det här verkligen vad ni ska lägga tid och energi på, hörni? Är det verkligen det här ni ska lägga tid och energi på?
Men det här var ju vad revolutionen ville också. Att alla soldater skulle in i dimmorna och skog, och så går det ändå inte så jättebra.
Nej, det känns som att de hade den här tanken att så fort alla kommer in så kör vi gerillakrig. Och det gör de på något sätt. Men det tar mycket längre tid. Och riddaren kommer ju inte dit heller. Och medan hela kriget pågår i skogen så springer Wendelin runt och leker Florence Nightingale åt Cole och ska laga, fixa hans ben och hans feber och allting. Någonstans här så kommer de på att ja, man är inte jungfru längre. Då vill inte riddaren åt mig.
Awkward.
Jätteawkward. Och så bara, men Cole, det här löser vi. Jag bara, hur vet du hur det här går till, Wendelin? Hur?
Ja, fast hon sa väl att hon inte visste det riktigt.
Nej, men varför kommer de med den idén?
Cole har väl i alla fall sett sin pappa förgripa sig på någon, så han kanske vet hur det går till.
Ja, det är så mycket, mycket terapi med material i den här boken.
Ja, ön behöver en duktig terapeut.
Ja, det är säkert därför inga präster fick jag. De bara tog en titt och bara, nej, vi drar till Sverige. Stannar vi här så kommer vi få göra all terapi och det händer inte.
Prästen brände kyrkan och drog.
Ja, men lite så. I alla fall så tack och lov så inser ju Wendelin där att nej, det här är inte så det ska vara. Jag känner ingenting och Cole accepterade tack och lov. Annars hade jag blivit ännu mer irriterad på honom. Och sen så inser Wendelin att Varg har inte kommit tillbaka, för han ska rida tillbaka och så han är inte där. Då kommer Wendelin på att jag ska gå och få ut honom i borgen.
Ja, jag klär ut mig lite hjälpligt och sen bara gör jag grejer.
Det känns som att ändå hon har på som förklädde en huvudduk som döljer hennes vackra hår, men känns ju som att det borde finnas annat som avslöjar henne, typ hennes ansikte.
Ja, hon blev ju avslöjad också.
Ja, fru Ingeborg också så otroligt med.
Ja, men det var ju tur att hon hittade nyckeln där.
Ja, Margit byggde upp väldigt bra. Det får jag säga, att Margit byggde upp otroligt bra där med den här scenen med galne Varg. Jag blev lite chockad när jag läste den. Jag bara, oj, det här är jätteläskigt på riktigt.
Ja, den var riktigt bra.
Mm. Och också hur Wendelin handskas med det, för det är så otroligt mänsklig reaktion. Hon går inte in och bara, men Varg, du måste göra det. Hon bara så här, nej men hon är här, hon får inte fram några ord. Hon bara, okej, men krama mina armar som driver sönder dig själv. Hon är väldigt så här.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Väldigt mänsklig i det hela. Och hon har också listat ut såklart att han blir förgiftad.
Ja, här gör hon ju faktiskt massor av saker och inte bara en damsel in distress.
Nej, det har du rätt i. Väldigt handlingskraftig här.
Och dessutom bara, jag har med mig mjölk som jag har stoppat en massa bra örter i. Haha!
Ja, lite nytta med att de sprang runt och lekte Florence Nightingale där.
Perfekt.
Och sen lyckas de fly.
Ja, det går ju fort. Det händer ju saker i boken.
Mm, det är väldigt snabbt tempo.
Hela vägen.
Mm, men utan att det känns hafsigt. För att jag kan säga att om Torn i fjärran kändes som att det gick för fort. Och det kändes som att Häxmen och Hyfort känns som att här så går det. Här känns som att varje sak får ta sin tid. Jag hade nog kan säga att boken var några sidor längre. Men jag är helt nöjd med att, hur det ser ut.
Jag håller inte med. Jag tycker det går för fort på tre ställen.
Okej.
Okay. Dels när Vendelin förväxlar kol och varg i början.
Aha.
Och jag fattar aldrig varför hon ens gjorde det. Och sen tycker jag det går för fort när hon drar iväg till borgen och ska genomföra sin konstiga plan för att rädda varg. Och ett ställe där det absolut går för fort är ju, oj, jag faller mot bålet, och så 10 rader senare är revolutionen över. Det var wow.
Ja,
revolutionen vann. Hurra, Lenin härskar på ön.
Ursäkta,
nej, vänta, det var en annan revolution.
Nej, men det får jag väl lite grann hålla med. Jag kan ha, det första stället tänker jag säga att jag skyller på mörkret. Andra stället tänker jag säga att jag vet inte vad jag skyller på. Tredje stället tänker jag nog skylla på ingenting alls. Tredje stället håller jag helt med om, där går det fort. Jag hade velat ha lite mer uppbyggnad med bålet och så.
Ja, jag ska vänta med mer kommentar om bålet tills vi kommer dit.
Mm. Men Varg och Vendelin kommer tillbaka till Dimmornas skog där det är full grilla stämning och krig. Men de lyckas på något sätt gå runt hela armén och ta sig in helt oproblematiskt i Dimmornas skog. Så jag bara, men vad har ni ett vaktsystem, hörni?
Det här kriget i skogen kändes som första säsongen av Rome. Och lite grann första säsongen av Game of Thrones. De inte hade budget att göra någon krig. Så att kriget pågår en bit bort och man hör lite grann av det. Men det är aldrig det. Det bara rör sig fram och tillbaka i skogen som att det är ett stort krigsmonster som bara går omkring och låter.
Jag håller med dig. Och sen också att det verkar vara en väg in i skogen. För de bara, vid korsvägen möter de den här. Jag bara, men finns det bara en jävla stig i skogen? Finns inga andra stigar ni kan ta in för att hitta till rätt punkt? Nej, ni går huvudvägen.
Det är 20 träd och 2 hyddor och gull, eller
hur? Det är lite så jag känns ibland. Det är därför jag inte får en uppfattning om hur stor skogen är. För jag bara, ni hade säkert kunnat ta vilken annan väg in i skogen som helst. Och det finns ju uppenbarligen skog runt omkring skogen. Men nej, ni går huvudvägen in i skogen.
Jag uppskattar det i och för sig att det kom dimma en gång. Så man fattar varför den heter så.
Oh.
Ja, vi fortsätter.
Ja, och Varg är ju där och Kål är där och de återvänds, allting är bra. Och sen så tycker Kål att ja, men allting är bra. Och Varg tycker att ja, men jag ska gå upp och sova i Kåls hydda. Och Vendelin smyger sig efter. Och sen så vet jag inte vad som händer här dagen.
Gorm!
Nej!
Nej. Ja, jag måste ju göra grejer först.
Ja, vad är det som händer här dagen? För visst ligger de med varandra?
Ja, det gör de. Det är en öm och fin kärleksscen där allting går korrekt till.
Nej, det är det ju inte.
Är det inte?
Nej.
Oj då.
Det är det som gör mig så förvirrad, för jag är så här, jag tror inte att det här har konsent. Fast jag blir osäker, och sen blir jag osäker igen. För det är ju inte som i Häxmässans borg där vi kunde direkt säga ja! Här ville hon inte, här är det så här, jag vet inte riktigt vad det är hon vill eller vad det är de gör. Så jag verkligen får så här, ligger de med varandra eller någonting annat? Sen bara, nej, de ligger med varandra.
Ja, det gör de.
Dan, hjälp mig här.
Ja, nej, men de ligger med varandra och Vendelin kan inte hantera sina starka känslor, så hon tycker det är en bra idé. Så jag tror att det faller under så här samtycke.
Jag tror nästan att det gör det faktiskt.
Ja, jag tror hon blir överraskad, men att hon samtycker ändå.
Ja, lite så. Alltså hennes gensvar... Sådär, så att jag vet inte riktigt. Sen att Varje dum i huvudet efteråt, det är en sak, men...
Han är riktigt rövhatt, men det är han ju ganska ofta.
Ja, men här är det ju verkligen så här, meh, usch. Och sen då, vad händer sen?
Sen Gorm,
ja, just det.
Det är den roligaste scenen i hela boken.
Okej.
När Vendelin springer iväg och han beordrar sina lakejer, bara, ta henne, för henne till riddaren. Och så lyder alla honom, han bara, vänta.
Inte lämna mig ensam här.
Jag skrattade högt när jag läste det.
Jag tycker det är en väldigt fin, cinematisk snygg scen när Marcus där. Och här stod alla tre bröderna och i mitten stod hon som de alla hade en relation till. Jag bara, oh, det här är ett väldigt bra serieögonblick. Väldigt snyggt med den mörka skogen i bakgrunden och heden bakom Gorm. Åh, oh, det är snyggt. Det är väldigt snyggt, Margit.
Ja, det var en riktigt bra scen.
Ja, och sen så kommer här Tyg och skjuter Gorm med ett armborst.
Ja, den här scenen är för bra. Det blir armborst.
Tunk. Och så borde ju allting vara bra, men Wendelin tas till borgen.
Jag uppskattar ju att Gorm dör på ett typiskt medeltida sätt. Han får liksom en skada och sen kan de inte hantera skador så han dör av följderna.
Ja, det är väldigt medeltida. Och sen så tycker jag lite mer illa om Kol, för han bara, Kol bröt ihop och fick ett sammanbrott, så han tog inte hand om det för. Sen var det för sent att följa efter Wendelin. Jag bara, men herregud, hur gammal är människan?
Han är ung, det vet jag.
Ja, och gnällig.
Kol den unga och gnällige.
Och sen så tycker han bara, men de kom, han kommer bara sätta ner tornet, vad är det som kan hända? Och man bara, det här var alltså jung, för ni byggde ett plan runt som gjorde, tog rätt stora risker för er. Och ni bara, hon kan sitta i tornet ett tag.
Här går det också väldigt fort, för det är fortfarande, nu vet de att det finns rebeller och att det pågår en revolution. Men nu vill Riddargärd bara, nu ska vi grilla. Alla måste vara med, hurra!
Ja, men han gömmer sig ändå. Han sitter ju insvett i manteln med sina livvakter. Han sitter inte liksom på något stort podium som man kan se i medeltida filmen. Han bara, nej, hon ska bara brinna. För att det viktiga här är inte att han hämnar sin äldste son eller håller makten över sitt riddardöme. Det är viktigt att han får hämnd på den här jungfrun som nu inte är jungfru längre, och det är det som han måste ta hämnd på.
Ja.
Prioriteringar, Gerhard.
Som jag fattar det, de fixar till ett bål.
Ja.
Och sen reser de en stege.
Ja.
De binder henne vid stegen då, vänd framåt mot bålet, som jag tror det. Och sen tänker man så, när bålet har tagit fyr ordentligt, då bara slänger man ner den i elden.
Ja.
Hon ska inte liksom brinna på en påle i elden som man brukar göra med häxor, utan hon ska välta sin elden.
Men jag tror att det här med stege och binda folk vid stegar, det existerade faktiskt. För jag minns någon barnbok där, jag tror det var gamla häxbringar från Tyskland som tog upp det, de faktiskt hade det här med att så här, de band faktiskt folk vid stegar.
Det låter inte som en bok lämplig för barn.
Nej, jag läste väldigt mycket olämpliga böcker. Jag läste klart barnböckerna och sen så gick jag mot vuxenavdelningen och läste all fantasy där istället.
Sen blev det häxbränning.
Ja, sen blev det häxbränning.
Ja, och det här är ju det värsta damsel in distress-ögonblicket och räddaren i nöden-ögonblicket. För att
springer in i elden.
Ja, stegen faller framåt. Hon kommer så nära elden att hon blir skadad av ljuset från elden.
Ja.
I ögonen, är det en grej?
Jag vet inte, jag funderade på det väldigt länge. Jag tänker att det kanske är hettan.
Ja, fast de säger flera gånger att det är ljuset, att hennes ögon har bländats.
Jag vet inte, för så stark är det. Men nog kan jag tänka om det var typ att de skulle tvinga titta i solen i flera timmar. Men eld tror jag inte. Jag tror man kan titta i eld på rätt nära håll.
Ja, det är ljust men det är varmt också. Det borde vara ett värre problem. Men han drar alltså undan stegen så att hon aldrig hamnar i elden.
Mm-hmm. Utan faller.
Utan hon faller så nära elden att hon blir bländad till den grad att hon blir skadad. Och sen dras hon åt sidan.
Ja, hon faller på axeln och får brännskador lite grann på hår. Lite av håret bränns upp. Men som Tyge säger, som kvinnor är väl glad att veta att ditt ansikte inte fått några men. Jag bara, ursäkta, ska du ha stryk på riktigt i ansiktet? Nu ska du ha stryk, Tyge.
Men här tycker jag det går väldigt fort.
Ja,
det gör. Och sen blir revolution på riktigt. Och rebellerna vinner inbördeskriget. Och sen dör Riddargärd. Det är en ganska märklig scen som jag inte riktigt förstod.
Det känns så här så att de tar upp honom till kultplatsen. Och sen får honom att på eget bevåg vandra upp till offerstenen. Där de sliter av honom kläderna. Och sen dödar honom med svärd. Med ett svärd. Så jag tror de hugger huvudet av honom eller bara kör ner. Det är väldigt mycket Narnia här. Mycket Narnia.
Ja, och det är proletariatet som liksom pressar honom framåt. Och det är bara en massa. Han kan inte göra någonting åt den.
Nej, och ingen vill hjälpa honom. Man känner igen sig verkligen att han kände igen människor från sin livvakt som man trodde var döda. Och kvinnor som har skändat från byn. Och männen de senare gift sig med. Så jag bara, det här är också väldigt cinematiskt snyggt, Margit.
Ja, det var väldigt läskigt tyckte jag.
Ja, väldigt hedniskt, väldigt obehagligt. Så här, vi har ju hela tiden haft här i boken att varje den som ska döda sin far då kommer att begå självmord sen, för han orkar inte med skammen. Men nu så här, det var en man från Svartmosse och hans namn bör glömmas, han handlar för oss alla. Så jag bara, varför tänkte inte på det här från början?
Det kändes lite Spirited Away nästan. Att man hade så här massa personer utan ansikte som dödade honom och de representerade alla på ön.
Mm. Och jag tänker liksom att om det här blir en serie, att man har gjort ett avsnitt av varje sandbok, så det här liksom alla börjat mumla typ justice, we need justice, så att de bara mumlar det, så blir det en ljudmur runt honom också. Mm.
det blir en enorm utmaning för Kol att styra den här ön då, efter allt där, och skapa en bättre samhällsordning på ön.
Det känns ju som att, om jag ska analysera det här lite krasst, det känns som att, ja visst, han kommer kanske styra, men det kommer bli så att så fall han styrs genom Kirsten och Tyge, för det känns de som, det är de som har liksom någonting innanför pannbenet.
Till det bättre förmodligen.
Man kan alltid hoppas.
Jag hoppas och tror att alla på ön levde lyckliga, de också.
Ja, och det blev ju bra för Wendelin och Varg också. Hon fick sitta och säga att nej, Kol, vi skulle kanske gifta oss, vi sa ju det, men jag kan inte, det finns bara Varg för mig. Så är det Varg som sitter där och bara så här, kan ju liknande lyssna klart på vad hon säger.
Ja, det var ju inte så överraskande att det var han heller.
Nej, det var det inte.
Eftersom just hon trodde att han var död, men vi trodde inte det som lyssnare, eller som läsare.
Vi trodde ju aldrig det, vi visste ju.
Det hade ju varit mycket mer effektfullt om vi faktiskt hade trott att han var död.
Ja, nu så var det aldrig någon tvekan om det.
Nej, jag tyckte slutet var ju till förväxling likt de andra böckerna ur Sandemo-serien. Det var verkligen, ja, det är ett lyckligt slut, bara här, ni får en borg, hurra!
Det känns dock lite mindre rumpugget än till exempel Häxmässans borg, för jag ser väl som att de har... Det är inte rätt att de står så här, vi kanske bygger det framtiden. Nu är de liksom på sitt nya ställe. Hennes ögon är helade, hon har en vacker blå klänning på. Så det är så här att, ja, det är bra. Och vi får också reda på att, ja, Varg har svårigheter fortfarande, men han tar sig igenom det bit för bit. Så det känns som att det är lite mindre rumpugget. Och hade det varit en isfolketbok hade vi nog fått en 40 sidor till.
Mm.
Vilket hade nog varit bra.
Eller en bok till. Wendelin och Varg letar efter hans pappa.
Det hade faktiskt varit nice.
Men jag gillade slutet i Häxmästarens borg, för det var... Det var ganska låga pretensioner. Så här, nu får vi äntligen bygga vårt hus. Men här är bara, ja, en borg. Hurra, allt är superbra. Det är sockerkött så att man så står den upp i halsen.
Ja, och jag tror att jag gillar den här boken bättre än Häxmästarens borg. Jag tycker bättre om Wendelin och Varg som par. Jag kan inte förlåta incidenten i förra boken.
Nej, det är svårt.
Mm.
Men jag var ändå lite mer, vad ska jag säga, förundrad och... tyckte att Häxmästarens borg var en mer spännande bok.
Spänningsmässigt håller jag med. Det var mycket mer som hände, mycket mer mysterier, mycket mindre självklarheter. Den här boken var mycket snabbare i tempot. Vi visste vad som skulle hända, det var inga överraskningar. Det var inte så man bara, åh gud vilken överraskning. Det var så här, nej, vi vet vad som händer. Det är en rak sträcka, vi ska dit bort och vi vet detta. Häxmästarens borg var mer klingrig krok. Det var så här, va? Är det doktorn? Vem är det egentligen som händer? Åh nej, nu går det på åt skogen. Det var sällan man blev överraskad.
Ja, det slår mig nu att jag tyckte... Jag förstod insatserna bättre i Häxmästarens borg. Jag förstod platsen bättre. Jag förstod varför folk gjorde som de gjorde bättre.
Mm.
Men jag säger inte att det är en dålig bok.
Nej, det är inte en dålig bok, men... Jag tror att skillnaden är att det här är väldigt mycket. Det här är mellanmjölksriddarroman. Och det andra var ett försök till en större deckarberättelse som hade kommit till sin rätt med 50 sidor till.
Jag har ju bara läst en Sandemo-serien-bok innan vi började med den här övningen. Men den här boken var exakt vad jag förväntade mig av Sandemo-serien.
Oj!
Ja, den här levde upp till precis mina förväntningar. På både bra och dåliga sätt.
Ja, jag får säga att jag förstår varför tonårs-Anna tyckte så mycket om den här. Jag tyckte fortfarande att ja, det är en trevlig läsning. Jag sitter och myser med den lite grann. Trots att jag sitter med skämskudde mycket mer nu. Men jag känner så här, ja, jag förstår varför det här var en av de första jag plockade upp.
Ja, det har varit roligt att läsa. Men nu längtar jag till Ljusets rike.
Ljusets rike, Dan!
Ja, vet du vad som hade gjort den här boken bättre?
Inte laserpistoler, Dan.
Ja, laserpistoler!
Vi pratar, åh gud...
Och jättedåliga kommunikationsdevices som är sämre än smartphones, fast mycket längre i framtiden.
Och vitare, vitast.
Ja, nu spoilar du lite.
Jag tror redan du har nämnt dem. Nej, men vad som hade gjort det bättre också är kanske möjligen de svävande föremålen i luften.
Ja, oh, det hade varit awesome.
Mm, då hade de tagits över heden i ninjafart.
Nej, men tänk om man på slutet av den här boken har fått reda på att den utspelar sig i ljusets rike.
Det hade varit spännande. Eller man säger, nej, men det här är inte 1200-talet, den här ön är ett experiment.
Men det är ju ljusets rike. Ljusets rike geografi fungerar ju så här. Det finns ju läskiga skogen, höga berget. Nej, det var Bamse.
Ja, och Bamse. Men ja, ljusets rike. Dan, vi är där nu.
Nu händer det. Men först vill vi höra vad våra lyssnare tycker om Jungfrun i Dimmornas skog.
Mm-hmm. Vi ställde ju följande frågor som vanligt. Vad tyckte du om boken? Favoritögonblick i boken? Och vilken är din favoritkaraktär? Och första svar kommer från Tamlin Kinkytail som säger: tankar under läsning från kapitel 4. Låt mig gissa, Kol är samma person som Toke. Låter väldigt mycket som Snövit nu. Själ vit som snö, hår svart som kol eller Ebenholz. Och nu saknas det bara substitut för läppar röra som blod. Så det får bli hans rosenträdgård då. Jag undrar om hans ryttarkamrat gör 7 stycken. Vänta, så Toker för Toker. Toker är dissen för som snubblar alltid på sig själv. Och Toker kan knappt gå. Jag gissar att varg kanske bara högg Toker i bent eller något. Kanske lämnar dem i stugan i skogen. Omg! Varg! Där kom rödluvan in i bilden också. Och Gorm, är inte det samma som typ Garm som är namn på en av vargarna i Asatron? Och hans vän som har fått alla fina saker från kanske är varg själv. Det kanske är han som är ledaren bland ryttarna och planerar uppror mot sin far. Om varje galet så är det kanske för att han varit nästintill insnitt i en isoleringsställ under en lång tid. Nu vid invigningen i skogen och repliken "Jag saknar dig" från Toke. Så vilken tanke. Mannen på hästen och Toke är kanske olika personer ändå. Tänk om det är varg som ser likadan ut som Toke. För ryttarmannen verkar inte ha sina kryckor med sig. Totalt förvirrad. Vi får väl se om jag hittat rätt på något. Slutet på kapitel 5. Ha! Så var de ju två. Toke i en skendet koll och ryttaren på den svarta hästen måste nyss bli tit vara varg. Jag är förvånad över det avslöjades att det var 2 så tidigt i handlingen. Jag tror att vi är på vägen in i en riktigt bra bok. Jag känner det här härliga suget från en bok som man känner kommer bli svår att lägga ifrån sig. Det här börjar bli spännande. Och snart ska Vendelin, fint namn, föras till borgen. Skumt med att varg får ont efter maten, men inte hos Kål och Vendelin. Någon kanske stoppar något dåligt i hans mat i borgen. Eller så är det bara mental smärta av sin ensamhet han känner. Övergång mellan kapitel 12 och 13. Ja, det var ju väldigt lägligt att nyckeln till vargs rum låg precis ovanför dörren. Hur hade historien blivit om man inte gjort det? När jag ser nyckeln framför mig så ser jag den jag själv hade när jag sommarjobbade i Norge och fick hyra en mysig hyttastuga på hans tomt. Den nyckeln var minst 15 cm och gjord i djupjärn. Tror att det var ett lugnt och tryggt litet samhälle. För jag kunde inte släppa runt på den där tunga saken. Den fick snällt sitta kvar i låset. Vargs galna utseendet och kammarjungfruns kommentar om att det inte är många dagar kvar nu. Också kommentarerna om att han är märkt fick mig ett ögonblick att undra om varg har syfilis eller spanska sjuk. Fick mig för ett ögonblick att undra om varg har syfilis eller franska sjukan. De blev ju galna på slutet innan de dog. Hoppas inte. Usch så grym hans mamma var mot honom som liten. Kål som jag gillade i början känns nästan klängig nu. Men det är kanske på grund av att det är Vendelins känsla vi får följa. Det där med mjölk som motgift fick mig att le. Min mamma har berättat att när hon var liten, typ 5 år, och hon fick tag i en flaska ren ättiksyra. Så gav min mormor henne mjölk att dricka för att det skulle vara bra mot förgiftning. Det fick min mamma att kräkas upp ättiksyran, vilket var jättefarligt. Ättiksyra kan fräta sönder halsen och nu gick syran genom hennes strupe 2 gånger. Allt gick tack och lov bra, men läkarna på sjukhuset där min mamma blev inlagd sa att det varit nära att det gick riktigt illa. Och det var tydligen inte ovanligt att barn dog av sådana olyckor på den tiden.
Hjälp!
Ja, inte mjölk alltså. Hoja. Så, vad tyckte jag om boken som helhet? Tamlin Kinketel säger, jag tyckte faktiskt om den. Det var en härlig bad boy-romantik. Men det ska tilläggas att det bara blir romantik av det i fantasin. I verkligheten hade nog få människor velat ha sån förhållande. Jag skulle gissa att om en relationsexpert läser om det här skulle nog den personen flyga i taket. Jag skulle inte heller rekommendera boken till något som genomlevt eller mitt in i ett förhållande där hen blir fysiskt eller psykiskt misshandlad. För ser man det på ett nyktert sätt så är vargs karaktär en mentalt skadad person med mycket trauma som visserligen kämpar på för att bli frisk och normal igen men som ändå har lång väg att gå innan han är där. På ytan ser det ut som boken har ett budskap som lyder så länge du håller ut och fortsätter resa dig gång på gång efter att blivit nedslagen fysiskt eller mentalt så ska det nog så att han blir snäll till slut. Men jag tror inte att detta är en bok man ska analysera för djupt på det planet. Jag tror man istället ska se det som en bok som är till för att uppfylla och dämpa suget för den där fantasin som många kvinnor och tonåringar har. Att man är den där unika kvinnan som räddar den där sårbara, rebelliska mannen som ingen kunnat komma in på livet. För hästtjejer är det massor av böcker som handlar om en tonårstjej som är den enda som lyckas tämma den där vildsinta hängsen som ingen kunnat komma i närheten av. Det är en dröm och en fantasi som är härlig att leka med i tanken. I verkligheten förstod några av de flesta som lever i sunda förhållanden att detta med att leva med en sådan man eller vara hästkunnig och komma nära en otänd vildes är rent dumdristigt och livsfarligt. Visst tror jag det finns få personer som lyckas tämja en sån man och komma ut lycklig på andra sidan, men det är nog inte många. Situationen får man också tänka på historier om människor som lever tillsammans med en missbrukare eller en mentalt skadad och traumatiserad krigsveteran eller flykting. Det kan tänkas lustigt att jag gillar den här boken, men inte relationen i häxmästarens borg. Jag har tänkt på det och kommit fram till att skillnaden mellan de båda manliga kärleksobjekten är att varg redan från början var dragen till Vendelin och faktiskt försökte kämpa emot sitt problem undermedvetet utan att han insåg det själv. Men det blev på ett väldigt bakvänt sätt. Han försökte hantera sina känslor som han inte riktigt förstod. I häxmästarens borg fanns inga känslor alls i början, utan nästan mer ett kallsinnigt förakt och likgiltighet som efter en tid av bearbetning utvecklades till förståelse av själva konceptet känslor som redan ledde till någon form av kärlek. Det är nästan som den manliga karaktären i häxmästarens borg utvecklade sina känslor efter att bli beroende av sin kvinna på det materiella planet. Medan för varje del så var det mer som Vendelin var en livlina för honom som hindrade honom från att drunkna. Han kämpade emot den känslorna eftersom han inte vågade lita på att linan skulle hålla. Om den brast skulle han hamna ännu djupare ner i vattnet, så därför kändes tryggare för att stanna kvar för honom där han var, även om han nättigen skulle hålla sig flytande där. Det är så jag lite ser på det. Det har varit mysigt att läsa en klassisk jungfru-riddarhistoria, vilket fick minst så lite böcker med undantag av sagor för barn, av det slaget jag har läst. Jag har Jan Guillous tempelriddarböcker på min att läsa någon gång i livlista tillsammans med Häckriddaren och Emotionsböckerna som jag läst de grafiska novellerna, men inte samma sak. Så det blir väl mer av någon gång i framtiden. Jag tänkte förresten flera gånger på The Hound-karaktären från Game of Thrones tv-serien när jag läste om varg. Det verkar vara lite samma karaktärstyp. Är det fler som fått den tanken?
Jag tänkte inte på det då, men nu tyckte jag det lät väldigt bra, den liknelsen.
Ja, faktiskt. Också med den osunda brödrelationen.
Oh ja.
Tamlin Kinkertil fortsätter och säger: scenen där Vendelin förlorar sin jungfrudom tycker nog att vi kunde fått mer detaljer från. Den var allt för diffus. Jag fattade inte först att det faktiskt var en sexscen. Jag var tvungen att gå tillbaka senare och läsa om det. Tack Tamlin Kinkertil, det var inte bara jag alltså. Tamlin Kinkertil säger: jag trodde bara att det var en lång kyss som utspelades där, typ lite hånglande. Och när varje sån åkte till med: bara för att du legat med mig behöver inte kladda, vilket var förskräckligt grymt sagt, så trodde jag att han menade legat bredvid hans sida i gräset. Inte förrän Vendelin stod framför riddaren själv och sa att han inte var jungfru fattade jag vad det var som utspelas. Var det någon som förstod vem mannen Vendelin träffade i mörkret var, då hon skulle hitta plantor mot cool smärta? Han var beskriven som han påminner om riddaren. Först tänkte jag att det var den äldste sonen, men han hade aldrig låtit Vendelin gå. Och fick känsla av att mannen på offerkullen var äldre också. Kan ha varit en släkting till borgherren. Margit är bra på att beskriva djur, speciellt hundar. Men jag blev faktiskt lite besviken på hur hon beskrev katten. Jag vill ta mer personligt på den, och minst ett namn på den hade gjort det lite bättre. Ja, jag är en kattmänniska. Och den som säger att katter är tråkiga, inte personligt och inte kan visa kärlek och bara kommer den som bjuder på maten, anser jag någon som inte arbetar tillräckligt hårt på att skapa en stark relation med sin katt. Men den svarta hästen beskrev hon mycket bra via vargskänslor. Jag såg helt enkelt framför mig en massiv och muskulös friserhäst. Faktiskt såg jag nu i skrivande stund på Wikipedia att friserhäst tydligen är en ras som avlöst fram som stridshäst på medeltiden just i syfte för att bära upp riddare i full rustning. Googla på dem om inte vet hur de ser ut. De är otroligt vackra och ser ut som mäktiga sagohästar. Jag blev förvånad över att vi så tidigt fick veta identiteten på kol och varg. Men det gav också mycket mer utrymme för historia utöver det. Jag trodde först att deras identitet skulle bli det stora avslöjandet i slutet av boken, men jag är glad att det inte blev så. Det var trevligt att Vendelin listade ut allt själv och att det inte blev klassiskt chockat att avslöja som det oftast blir i många böcker. Jag tycker att historien var för kort. Jag hade velat veta mer om deras äventyr och deras liv. Både med mer material mellan scenerna och efter bokens slut när Vendelin och Var skapade nya liv tillsammans. Det hade lätt kunnat få mer utfyllnad. Och jag tror nog att Margit hade kunnat få till en 600-siders bok av den om hon velat. Medan Häxmästarens borg slutade den borde och till och med kunnat vara några sidor kortare. Margit är verkligen bra på att ge känslan av just ångest, maktlöshet och frustration. Jag kunde känna av det från både Vendelin och Varg. Jag tror att en viktig punkt som får en bra bok att bli just bra är bland annat scener som får honom sjunka in i historien och karaktärernas känslor så att texten försvinner framför ögonen och man glömmer bort att man läser. Att man istället själv är en av karaktärerna och där i scenen i deras värld upplever allt som man såg och levde i en film. Som att drömma en bestämd dröm med öppna ögon som egentligen inte ser och hör som inte hör vad som händer runt om dem i den fysiska världen. Favoritscener då? Det är alla små förtroliga samtal mellan Vendelin och Varg. Som man har Varg frustrerat av att det faktiskt är han som valt ut alla blommor och möbler till Kåls hem. Och när han pratade med henne efter häxbrännarscenen var också bra. Det var otäckt i övrigt att följa hennes grumlande drogade sinne som inte uppfattade helt vad som hände med henne. Och sedan uppe på kullen strax innan Vendelin förlorade sin jungfrudom och innan han förstörde allt med sina elaka kommentarer om för att dölja sin osäkerhet. Och de gånger de flydde ut i borgen och när Varg försökte kämpa med sina känslor och sitt förvirrade skadade sinnena och sunderna på hästen. Det var också roligt med förvecklingsscenen mellan Kol och Varg. Jag önskar att det hade dragits ut lite mer innan de avslöjade sig vara två olika personer. Favoritkaraktär då, Tamlin Kinkertail? Tamlin Kinkertail säger Varg, Vendelin, Kol, den svarta hingsten och farmorden.
Tack för det, Tamlin Kenketail. Nästa svar kommer från Blodshämnd som nu har skrivit 21 491 poster på forumet. Bra
Heja,
jobbat,
Blodshämnd!
Hon säger, har precis läst klart boken nu så svarar nu direkt. Vad tyckte du om boken? Jag tyckte boken till en början väldigt spännande och trodde på att Toke och mannen på hästen var samma person och fick mig en chock när det var Tokes bror. Tycker att avslöjandet om att det var två personer hade kunnat dragits ut lite mer, kanske till kapitel 6. Nu hade ju Wendelin precis lärt känna Kål. Det hade varit roligare om överraskningen kommit senare, men listade ganska snabbt ut att Toke var Kål och brodern Varg. Sträckläste de första 13 kapitlen, sen blev det lite trögare tills kapitel 16 kom och spänningen började igen. Jag tyckte boken generellt var spännande, ganska förutsägbar men bra. Störde mig dock mycket på Lilla Kråka. Det kändes för mycket att härma Bente Pedersens Raja. Men sen av första Raja-boken kom ut 1986, precis som Jungfrun i Dimmornas skog, men jag tror nog Jungfrun i Dimmornas skog kom tidigare. Avskyr verkligen riddaren Gerard och att han ska skörda alla jungfrör på ön när de har fyllt 18. Det känns så vidrigt. Han är verkligen en genomrutten människa. Precis som Varg den galne, alltså vilken galning. Han är så otroligt elak mot Wendelin att det vänder sig i min mage. Hade inte Kål haft en sån offerkofta mentalitet tycker jag nästan att Wendelin borde ha valt honom istället. Jag hoppas Varg och Wendelin blir lyckliga ihop. Till en början hade de ju bara attraktionen till varandra och på slutet började ju Varg ändå behandla henne bra. Favoritögonblick i boken. När riddaren Gerard puttas ut i träsket och sen mördas. Det är en hemsk scen, men ack så välskriven. Fick rysningar när jag läste den och fick läsa om den 2 gånger. Kunde verkligen känna hans skräck. En annan av mina favoritscener kommer också på slutet. Det är när Wendelin låg på sin sjukbädd och tror att hon pratar med Kål, men inser att det är Varg. Kan verkligen känna hur du måste ha huggit till i hennes mage. Favoritkaraktär. Det här är en svår fråga. Jag stör mig ganska mycket på de 3 huvudkaraktärerna i alla fall. Varg den galne är verkligen bara galen, elak även om han tar hand om sin bror och kan inte visa sina känslor. Kål den unge är snäll, men han tycker för mycket synd om sig själv och det osar ofta om honom. Wendelin är väldigt naiv och gör så många dumdristiga saker. Min favoritkaraktär är Wendelins katt. Katten verkar vara så härlig, men stackaren som blir lämnad ensam så mycket.
Mm, stackars katt.
Den kunde ju åtminstone fått ett namn faktiskt.
Jag tänker att Margit är rätt bra på att döpa hundar i böcker, men inte katter.
Lancelot tycker jag borde ha hetat.
Vi säger att katten heter Lancelot.
Ja!
Nästa svar kom från Tiny Bunny Snail som säger: jag valde den här boken för att jag älskar den. Nej men Tiny Bunny Snail, är det du? Vad kul!
Men ibland är det svårt att kombinera namn på Patreon med namn på forumet.
Tiny Bunny Snail säger: det är lite konstigt för första gången gillade jag inte den alls. Då tyckte jag bara att Varg var vidrig och att huvudpersonernas kärlekshistoria var allt för motbjudande. Men Margits böcker brukade annars vara tvärtom. Jag tyckte den var romantisk som tonåring men förfasade mig mycket över den som vuxen. Men just den här boken har någon anledning växt på mig. För det första är det nog stämningen. Den har en sån otrolig sagostämning som jag bara avgudar. En mörk tonrosa eller en ond snövit saga ungefär. Miljöbeskrivningen är superbra, speciellt scenerna i skogen. Faller som en fura varje gång. För det andra, karaktärerna! Wendelin, Varg, Tok och bikaraktärerna, alla är otroligt välskrivna här faktiskt. Undantag av skurkarna förstås, men man kan inte begära allt. Wendelin har tack och lov humör, annars hade nog boken varit olidlig. Hon säger till och med ifrån mot riddaren, hans söner, pöben och framförallt Varg, nåja, ibland. Och även hon kan gå in för att såra, om än mest i självförsvar. Och för det tredje, mörkret. Och då menar jag inte riddaren i borgen, utan givetvis Wendelins var superdestruktiva så kallade förhållande. Det är som en tågkrasch, man kan titta bort i all sin fasa. Men det är samtidigt så otroligt välskrivet och bra. Man förstår verkligen båda två och varför de agerar som de gör. Och allt är superjobbigt och jätteeländigt. Och jag älskar det. Tycker också att det är lite befriande att ha ett förhållande som börjar med endast fysisk attraktion. I många av Margits böcker så brukar det vara svärmeri tills sin ena partner upptäcker att sex finns och då blir det både och. Här är det bara lusta från början men på ett nytt sätt. Wendelin är ingen Katrine, eller Sol, eller Ingrid. Sex är ingen stor grej för henne. Hon är bara ett naturbarn som upptäcker att hon är kåt. Och det är det. Och det är härligt liksom. Problemet är Varg och att han inte kan hantera det. Men det är som sagt som andra kommenterar starkt triggervarning här. Speciellt om man har varit i förhållande med misshandel oavsett form. Här har vi inget fysiskt våld och inga sexuella övergrepp. Men extrem psykisk misshandel, mordhot och mordförsök. Oerhört obehagligt. Särskilt den här väldigt ofräscha inställningen man kan ändra varje psykopat genom att bara älska honom tillräckligt mycket. Jag tar mig faktiskt friheten att skriva han här. För jag menar, hallå, statistik. Ett koncept som detta leder i värsta fall till riktiga mord i riktiga livet. Skulle absolut inte rekommendera den här boken till barn eller ens ungdomar, utan till vuxna som vet att våld aldrig ska romantiseras utanför fantasins värld. Favoritögonblick i boken då? Oh, Wendelins och Vargs första möte på hästen. Oj, vilken sprakande sexuell energi. När Wendelin upptäcker Dimmornas skog och Tokes hus, så drömst och vackert. Och när Wendelin räddar Varg i boken. Hela dynamiken mellan dem är spännande, skrämmande och obehagligt. De triggar varandra så illa. Och det är fascinerande på ungefär samma sätt som ett svart hål är fascinerande. Ja, ni förstår. Som Wendelin tänker sitt klarsyn är varg skrämmande klarsynt. Favoritkaraktär då, Tiny Bunny Snail? Tiny Bunny säger varg, absolut. Som karaktär alltså, inte människa. Som människa är ett monster på alla sätt. Men som karaktär är en underbart att läsa om. Man älskar att hata honom. Funderade på varför jag älskar varg när jag har en lång utledning om hur mycket jag hatade gården i Häxmusens borg. De är ju båda mer eller mindre psykopater och vidriga människor enligt mig. Men skillnaden är att varg är skriven på sådant sätt att jag förstår honom. Jag förstår varför han har blivit som han blivit. Och i sin ondska får han även vara sårbar. Det förlåter och ursäktar givetvis inget. Och jag hatar honom såklart fortfarande. Men det gör honom till en mer nyanserad och intressant karaktär på ett helt annat sätt. Han är inte helt svart och det gör honom nästan ännu otäckare. Han gör ju mot Wendelin precis det han själv har blivit utsatt för hela sitt liv. Ett misshandlat barn som misshandlar andra. Metaforiskt alltså. Och säga vad han vill om varg, men slentrianvåldtar i alla fall inte. Tack för det. Så himla trött på det konceptet. Jo. Med det sagt, varg är vidrig och jag önskar att han dött sin martyr på slutet så Wendelin hade fått ett förhållande utan konstant psykisk misshandel och ändå satt hela på slutet och är fånigt glad när de kommer på andra sidan och faktiskt blir lyckliga. Det är bra skrivande. Och slutet sitter man där med den klassiska frågan om alla faktiskt förtjänar en andra chans. Och fast jag verkligen inte förstår hur det går till så har Margit vunnit över mig så pass att svaret ändå blir ett motvilligt ja, kanske trots allt.
Bra jobbat Margit.
Mhm.
Nästa svar kommer från Hanna. Vad tyckte Hanna om boken? Hon säger, nu har jag lyssnat på 3 böcker i rad ur Sandemo-serien med i stort sett samma karaktärer. Det är lite tråkigt. Men utav böckerna gillar jag Jungfrun i Dimmornas skog bäst. Uttrycket var så snäll förekommer en del i den här boken. Och funderar om inte det kan vara typiskt norskt uttryck som Margit gillar. Och där flikar jag in att ja, var så snäll är ju väldigt förekommande i isfolket.
Ja.
Hanna fortsätter. Som vanligt är den stora konflikten i boken som en luddig tröja med stora hål. Men det är bara förståeligt. Det är romansen som är viktig. Tyvärr är jag väldigt trött på den naiva flickan som faller för den store starka mannen som behandlar henne som skit. Wendelin utstår hot om slag. Till och med mordhot. Varg trycker ner henne så fort han får tillfälle. Men det gör ingenting. För det är synd om honom. Hur han behandlar Wendelin vidrigt och inte alls romantiskt. Inte ens det faktum att bli förgiftad med någon ört som gör en galen gör hans beteende acceptabelt. Hans sjukdom förstår jag inte. Vad är det för episoder han fortsätter ha till och med efter att han och Wendelin har gift sig och flyttat? Det tyder ju på att det är något mer, inte bara förgiftning. Är det schizofreni? Slutet tycker jag är fint. När hon kommer till herrgården påminner om hur Tengel den gode gick runt och kände på Lindalen. Favoritögonblick? När riddaren dör. Och miljöbeskrivning och stämning, det är någonting vår kära Margit kan. Favoritkaraktär, det är så svårt, men det får bli Wendelin, även om hon låter varg stampa på henne hela tiden.
Mm-hmm. Och nästa svar kom från Silja Arngrimstadter, som säger, som många andra så tycker jag Margit är som bäst när hon skriver historiska romaner, gärna när de ligger långt bak i tiden. Då får historien en riktig anstrykning av äventyr. Men det finns ju också några mer moderna romaner som är riktigt bra, som De förläte bärnen och Nåkläcken, för några exempel. 2 av mina absoluta favoriter bland alla Margits böcker. Så handlingen i Jungfrun från Tåkeskogen, eller då Jungfrun i Dimmornas skog, ska utspela sig på 1200-talet och detta är en bra historia med onda riddare, en ung tilltalande jungfru, en brödrakonflikt, ett uppror mot ondska och maktmissbruk och en liten antydning av trolldom och övernaturlighet. Jag gillar denna boken, kanske inte lika mycket som första gången jag läste den, men den är underhållande och bra skriven och har en rad intressanta karaktärer. Både huvudkaraktärerna som Wendelin, Varg och Kål och bikaraktärer som Hertyge, Mogens och Wendelins farmor. En sak som jag tycker är en smula irriterande är namnet Kål. Nu är boken skriven flera år före Sagan om isfolket och mycket före den var ens var påtänkt. Men Kål Simon är en av mina allra största favoriter och Kål i den här boken liknar inte honom det minsta annat än på hårfärgen. Jag läste Djupt i jorden innan jag läste Jungfrun från Tåreskogen. Annars hade jag kanske tänkt motsatsen. Av de alla 3 böckerna i Sandemonsen som ni har tagit med i podden den här gången så är den här jag gillar allra bäst. I alla fall just nu. Favoritögonblick då? Jo, det är när Wendelin befriar varg från fångenskapen i Riddargäradsborg. Den delen av historien är otroligt välskriven. Och första gången de träffas, den starka fysiska attraktionen mellan dem är helt med från starten.
Ja, scenen när de ger efter för begäret.
Ja, scenen vid Kåls lilla koja uppe vid nära Hertygesgården med efter för begär, den är också väldigt bra. Och slutet av boken, både när Wendelin är skadad efter häxspänningen och samtal de har och också när de kommer till sitt nya hem på Härnatorp, härgården i Skåne. Då verkar Varg som en man som det är lättare att förstå att Wendelin har faktiskt kunnat falla för.
Även om man inte är helt frisken.
Även om man inte är helt frisken. Favoritkaraktär då. Wendelin är sympatisk. Jag gillar henne. Varg är intressant. Hans uppförande är ganska extremt och är för det mesta helt oacceptabelt. Man har också några små ögonblick då och då där det verkar som man är en annan och som man har, där verkar som man är en annan med en mer sympatisk och sårbar sida. Så bland annat kommer till uttryck av att han är så förtjust i djur.
Ja, där måste jag inflika att det är ett givet tecken på att han är god i Margits ögon. Jag tror vi aldrig har sett en Margitskurk som är snäll mot djur. Det hade varit intressant.
Det hade varit jätteintressant och bra poäng där. Ja, och Silja Arngrimsdotter har också lite kommentar till Tamlin Kinkytail och funderingarna som vi berättade om innan. Silja Arngrimsdotter säger: mannen som Wendelin träffar i mörkret och kan likna det där hjärnet, kan det ha varit Vargs far? Jag menar, eftersom Varg och Kol var så lika att Wendelin hade kunnat ta miste på den, så kanske också fanns några likhetsdrag mellan fadern. Eller står det att Vargs far är död? Jag minns faktiskt inte riktigt.
Alltså den här mannen som hon träffar i mörkret, han borde också komma tillbaka i uppföljaren.
Vi har så mycket för en uppföljare här. Silja Arngrimsdotter svarar också blodsämt. Hon säger: jag har aldrig läst Raya-serien, så det här med Lilla Kråka tyckte jag mest var irriterande. Men denna boken skrevs i mitten på 70-talet, så var det ju inte heller så konstigt om den ena författaren kopierade den andra. Men som du säger, det är ju mycket stor möjlighet att det är en tillfällighet och att samma uttryck har använts av båda författarna. Till Hanna då. Silja Arngrimsdotter bekräftar att uttrycket "ja, var så snäll" är ett typiskt norskt uttryck. Ofta används det av barn som vill be föräldrarna om förlåtelse.
Man kan ibland använda det för att vara hövlig. Där engelsmän skulle säga please. Men jag tror det är någon regional eller dialektal skillnad på det bruket.
Ja. Tack så jättemycket Silje Gramsot för att du reder ut detta. Tusen tack!
Ja, nästa svar kommer från Ursula Horn. Så det här var en underbart märklig bok. Jag gillar sagostämningen. Den är riktigt tät. Den får också hela det där konceptet med oskyldig ung flicka som är lite för naiv för sitt eget bästa att fungera bättre än vad det gjorde för mig, tornet i fjärran. Särskilt som Wendelin faktiskt överraskar några gånger, mest tillfredsställande när hon listar ut Tokes hemlighet själv. Scenerna där hon inte fattar att Varg och Kol är olika personer är både skämskudde och lite härliga. Apropå Varg och Kol, jag satt just och tänkte att det var bizarra namn för någon att ge sina barn. Även om de var väldigt passande för de män de har vuxit upp till. Och så kommer en förklaring. Jag gillar den verkligen, även om den kanske kändes lite tillkämpad. Och karaktärerna lyckas ha förvånansvärt mycket djup. Jag är först så irriterad på Varg och hans klassiska grinig man med våldtäktsvibbar som kanske har ett hjärta av guld om rätt kvinna lyckas polera fram det. Och jag himlar lite med ögonen åt ledaren för gänget och hans: om du känner minsta hänge för honom, så gör honom inte illa, Wendelin. Ingen på jorden behöver så mycket mjukhet och värme som han. Och likväl förmår han inte ta emot något sådant. Med risk att låta lite sexistisk låter det mer som en kvinnlig författares fantasier medan hon bygger en karaktär. Än som en medeltidsriddares analys av en av sina kämpar inför en möjlig ny flickvän. I alla fall, Varg är klassiskt jobbig och jävlig. Men när sen det här med förgiftningen dyker upp hans kamp mot den, så blir hela den här idén med att hans onda sida egentligen inte en del av honom plötsligt mycket mer verklig. Och jag börjar motvilligt bli mer fascinerad. Kol Toke är dock den som fascinerar mig mest. Först är han den ädla krymplingen, lite inspiration porn, och Wendelin som är rädd för att såra hans stolthet genom att erbjuda honom hjälp. Menar hon verkligen inspiration porn?
Jag tror hon menar inspiration porn.
Han är mjuk och vänlig och ganska hjälplös i sin framtoning, även om han ändå lyckas ha ett hushåll själv. När de sen kommer in till staden får han ändå lite agens och pratar med Beate på ett sätt som påminner om att han faktiskt är medlem i upprorsgruppen han också, och en viktig sådan. Och hela tiden är han kontrasten till sin bror Varg. Först genom att vara den mjuka och vänliga, men sen när Varg ska få lite mer positiv uppmärksamhet får han det på bekostnad av att Kol utmålas som gnällig och jobbig. Det är fascinerande hur Kol, bara för att han är i vägen för Vargs och Wendelins romans, får så mycket skit för att han gör hemska saker som att klaga när han har ont efter att ha blivit våldsamt misshandlad. Hur kan han liksom? Hur kan han ha sitt eget mentala trauma att kämpa med efter att ha blivit så illa slagen från början? Att han har en funktionsnedsättning för resten av sitt liv och sen blir lovligt byte för bybors brutala mobbing. Nej, gud vad gnällig han är. Tur att det finns riktiga män som Varg som hanterar sina känslor med att vara riktigt elaka istället. Jag orkar inte ens ge mig in på det bizarra med jag ska ligga med varje 18-årig flicka. Och ännu mindre på, men jag har någon slags heder i hon. Under 18 är hon naturligtvis ointressant. Eller hur plotten är uppbyggd runt att Wendelin är het nog att riddaren tappar all sans och vett. Även om okej, hans stolthet har nog sitt med i spelet också. Det är ett sagoelement som jag kan köpa även om jag inte gillar det. Och vad är grejen med spöket eller vad det är som Wendelin träffar i skogen vid något tillfälle? Däremot gillar jag urkraften i när hela traktens befolkning gemensamt gör sig av med riddaren. Det finns någon slags verklig magi hur hon tränger ut honom mot offerplatsen och hur hon låter honom slå dem och inte ens slår tillbaka. Bara fortsätter tvinga honom vidare med sitt blotta antal. Och alltså, så logiskt att någon random bybo bara hugger halsen av honom. Det känns som bästa lösningen att låta någon göra det som inte har så starka känslomässiga band utan mer kan se det som ett jobb, även om det såklart alltid är hemskt att döda en annan människa. Istället för att överdramatiska varg ska gå och angsta över att han måste döda sin far och sen sig själv. Favoritkaraktär, fru Kirsten, som verkar vara en vettig människa. Favoritscen, antingen med de döda riddaren eller bara beskrivningen av blommorna runt Tokes hus. Överhuvudtaget är miljöbeskrivningarna helt underbara.
Mm. Och sista svaret kommer från Charlotte M. Det här var nog min favorit av de tre böckerna i Sandemo-serien som vi hittills gått igenom. Det här är Margit när hon var i hög form. Det är spännande och Wendelin har mer ruter i sig än två tidigare hjältinnorna. Även om jag har svårt att tro på att den aldrig skulle träffat någon människa under uppväxten. Reda Gerald är en hedligt klassisk Margit-skurk som har allt man förväntar sig av en sådan. Härligt ond och korkad. Mitt favoritögonblick var nog när Wendelin inser att varg blivit förgiftad och bestämmer sig för att ta sig till borgen för att rädda varg. Här lyfter Wendelin och hon framstår som smart och rådig. Cole är min favoritkaraktär. Han är sympatisk och trots det han blivit utsatt för så kämpar han på. Till skillnad från sin bror varg som verkar bosatt sig i sin offerkofta och gladligen gnuggar in allt och alla han möter om hur själslig skadad han är. Det blir lite tröttsamt efter ett tag. Herr Tyge skulle kunna bli din favorit om det inte var för planen att få Riddarhjärtat att upptäcka Wendelin. Av någon anledning börjar jag höra Jönssons liga signaturmelodin i bakgrunden när han berättar för hon ska få ut Wendelin i borgen. Det är inte var jag ska börja på listan för allt som kan gå fel med att kasta ut en icke-simkunnig vallgrav i förhoppningen på att någon av männen ska få rätt ställe. Det är lysande här tydligen.
Ja, det är lätt att dissa den planen, men vi fick inte se den planen som fanns innan. Den var kanske ännu sämre.
Men nu när Charlotte beskriver så här, jag bara, ja just det ja, Wendelin kunde inte simma.
Jag fick också lite Jönssonligan-vibbar. Det var väldigt talande.
Oj, ja.
Så här, vi har en perfekt plan. Vad kan gå fel?
Tajman är klar in i minsta detalj.
Jag måste tacka alla lyssnare som har varit med på den här resan när vi plötsligt gjorde tre böcker i Sandemo-serien. Jag tyckte det var en rolig avkoppling från långa, jobbiga sammanhang som de långa serierna är.
Ja, och jag tycker det var fantastiskt kul att ni alla lyssnare också var så aktiva och lämnade så mycket synpunkter vi kunde ta med. Jag var förvånad över det. Och då är det så mycket mer kul att läsa igenom allting och analysera just de här korta Sandemo-berättelserna för att ni har så mycket otroligt insiktsfulla och roliga kommentarer också.
Det sitter ju någon människa på Storytel nu och undrar varför just de här tre böckerna fick mer trafik än de andra i Sandemo-serien.
Mm. Well, you're welcome, Storytel!
Ja, men nu ska det bli Ljusets rike.
Ja, och vi är uppe över 100 dollar per avsnitt. Så vi ska tacka alla våra patrons. Så vi börjar med, jag får ta ett djupt andetag varje gång. Vi säger tack till Amanda Westerlind, Elaine Annasdotter, Kickan Alström, Jenny Johannesson, Elin Olausson, Johanna Gustafsson, Anna Järedal, Elin, Mia Westerberg, Josefin Westman, Lisela Liselott Andersson, Hanna Eriksson, Aidan L. Rydhammer, Ingrid Johansson, Julia Mason, Eva Martinsson, Desiree Lindmark, Solveig Gudnadottir, Magnus Rask, Monica Nyhus, Maria Andersson, Mystika Ferry, Alba Lundström Ramirez, Hanna Naversjö och Karin Källström. Wow, tack så jättemycket.
Tack så otroligt mycket. Det är ni som gör det här möjligt.
Ja, vi är så glada att ni är med oss hela vägen.
Det slår mig nu att när pandemin är över så måste vi podda live igen i något
tillfälle. Ja, gud ja. Dan, vi ska podda så mycket live. Så mycket live!
Så mycket, varenda avsnitt!
Okej, låt oss inte ta i från tårna nu.
Nej, men det ska vi göra.
Och då kan vi kombinera vårt livepoddande med att vi först, ni kommer att lyssna på när vi poddar live på kanske någon brädspelskonferens eller så. Och sen tar vi kanske en träff med Isfolksföreningen. Eller vad säger du, Blodshämnd?
Ja, det är ju en lysande idé.
Så kan vi riktigt gotta ner oss i Margits böcker och verkligen mysa av det här gemensamma intresset vi har.
Vi poddar live i Tiveden.
Jag vet inte om jag vågar det, Dan.
Jag bara, titta, ett spöke. Vad har du att säga här, spöke? Dö.
Nej, då.
Mer attack. Vi behöver mer content. Varför ska vi dö? Ni har beträtt en helig plats. Spännande, varför är den helig? Kan bli jättebra.
Jag är inte helt övertygad, men du har ett tag att övertyga mig om detta.
Vi måste också i Ljusets rike ha isfolksteater.
Ja.
Jag tror att det finns en scen jag absolut vill göra. Men den kommer vi tillbaka till. Jag tror ni är bok 9.
Det ligger redan nu frågetrådar uppe på Sagan om Isfolket forum för de första 4 böckerna i Isfolket-serien.
I Ljusets rike. Vi ska inte göra om Isfolket.
Ska vi inte då?
Inte än.
Attans. Men gå in där, svara på frågorna. Det kommer komma upp fler frågetrådar, så att om ni läser snabbt innan Ljusets rike så kan ni bara hoppa in och svara där. Och det är jättevälkommet att lämna förslag på Ljusets rike teater.
Ja.
Kanske borde göra en egen tråd för det. Jag gör nog en egen tråd för det.
Ja, då gör vi det.
Mm, så kan ni lämna förslag där.
Och speciellt vill jag gärna ha scener där det skjuts mycket med laserpistol. Jag tror inte det görs det så mycket som jag kommer ihåg.
Jag rev ut all de sidorna i dina böcker då, tyvärr. Åh, jo. Så kan det gå. Pew, pew. Jag ser så fram emot faktiskt rike. Jag är lite skeptisk, men jag är så här, jag vill verkligen dit. Jag har saknat det. Jag har saknat allting. Jag har saknat häxmässarfamiljen där vi lämnar dem. Och nu ska vi äntligen få reda på kanske vad som händer.
Jag vill ju säga faktiskt att en av de bästa scenerna jag någonsin har läst finns i bok 2 av Ljusets rike.
Oj!
Jag ska återkomma till den.
Ja, det får du göra. Nu blir jag jättenyfiken. Men jag får vänta.
Sen kommer vi fram till Nattsvarta rosor.
Åh, bok 11! Så bra! Eller om det var bok 10. Minns inte, den var bra i alla fall.
Ja, jag minns inte heller vilket nummer den har. Men bra är den! Och rosorna är jättesvarta.
Ja, så till nästa gång då. Vad kan man hitta mer av dig?
Ja, vad kan man hitta mer av mig? Jag finns på Twitter och Instagram. Heter Dan Hörning och är ensam om det, så jag är lätt att hitta där. Och ja, sen har jag en Facebook-sida som heter Dan Hörning, författare och poddare. Och där postar jag det mesta av alla konstiga poddar jag gör. Och det är ganska många.
Du har jättemånga poddar.
Ja, jag försöker stenhårt i år att inte starta en ny podd. Men jag har fått förslag som jag har varit frestad till, men jag har sagt nej.
Än så länge.
Ja, men över 10 kommer de att fortsätta vara.
Det är bra. Vi behöver mer Dan Hörning-poddar.
Jag tänker också när pandemin är över så kanske jag borde så här träffa någon människa istället för att gömma mig hela tiden.
Du kanske borde göra det, Dan.
Ja. Var kan lyssna hitta mer av dig, Anna?
Jag finns på Instagram och Twitter. Jag heter Anna Seras och Setsuna Seras på Instagram då. Jag har en Facebook-sida som heter Setsuna Seras. Där får ni jättegärna gå in och följa mig. Där bloggar jag mycket mer nu, både på svenska och engelska. Och ja, jag blir väldigt glad om ni följer mig. Framförallt så vill jag knuffa lite extra på Instagram, för där vill jag gärna upp mina... Där postar jag mycket korta stories nu om allt möjligt och analyser och tankar. Så det är där man kan hitta mig.
Om jag känner dig rätt också, så när pandemin är slut kommer du dyka upp överallt och prata inför folk.
Ja, gud ja. Ja, jag kommer vara på alla konferenser, föreläsa om allting. Jag är så svältfödd på mänsklig interaktion då.
Det är ganska många konferenser. Man så här, i södra Botswana är det så här, hur ska jordbruket gå vidare? Så bara, dyker Anna upp där så här, tycker ni ska göra så här?
Nu! Ja, men alltså på riktigt, jag kommer på alla konferenser i hela världen.
Gud. Ja, det låter stressigt. Du får inte glömma att podda om Ljusets rike dock.
Det ska jag inte glömma om.
Ja, bra. Tror vi bör sluta det här avsnittet.
Ja, så nästa gång då beger vi oss in i Ljusets rike.
Åh, jag är så taggad!
Och det blir bara en viskning då.
Varför blir det bara en viskning?
För att boken heter det!
Jaha! Bara en viskning.
Jag är så pepp! Så vi ses i Ljusets rike då.
Det gör vi innanför portarna.
Hej då!
Hej då!
Oh,